Då ska vi se. Men fantastiskt glädje att få stå här framför er, kära församling. Så, ja men gott att vara tillbaks, vara här igen på hemmaplan. Jag tror, vet inte hur noga jag behöver presentera mig. Jag heter Gustav i alla fall och har växt upp i den här församlingen. Och känner stor tacksamhet varenda gång jag kommer hit. Det är en fantastisk plats och älskar att vara här. Älskar att få möta många goda människor. Och jag har så mycket gott med mig från den här platsen. Jag är gift med Sofia ju, som ni också känner, de flesta av er. Och vi finns i Örebro för tillfället. Vi fastnade kvar där, vi skulle studera lite. Och sen så råkade det bli så att vi fick jobb och sådär efter examen. Jag jobbar i Pingstförsamlingen idag som pastor där. Och jobbar med ungdom och även en del med social verksamhet som vi har lite utåtriktat sådär. Så det är en spännande tjänst. Det är blandade grejer varje dag kan man säga. Men det är härligt. Och jag har fått chansen att få komma hit och dela ordet med er idag. Jag är så tacksam för det. Och älskar temat på konferensen som jag har förstått är brinnande för Jesus. Jag har ju varit här många gånger på brinnande. Och jag var här igår kväll också och lyssnade på Simon Lundgren som pratade om att gå från att vara fascinerad av Jesus till att beundra honom lite till att bli passionerad. Det var ju en väldigt snygg rubrik, skulle jag nästan kunna använda mig av idag med. Från fascination till passion, att det får betyda någonting, att det får göra någonting med oss, att bli brinnande. Jag har satt den här rubriken idag. En fråga, utmanande fråga. Hur brinnande är du? En fråga som vi kan behöva ställa till oss själva, som jag behöver ställa in i mitt eget liv. Hur står det till med kärleken till Jesus? Det ska vi prata lite om idag. Och att vara passionerad för någonting, att brinna för någonting, det kan man göra för olika saker här i livet. Och det kanske framgick att jag är lite småintresserad av sport så där vid sidan av. Kolla bara lite ibland när jag har tid över och sådär. Följer lite fotboll, följer lite hockey. Härom veckan var det faktiskt i tidningen Dagen, om det är någon som läser den, så gjorde de ett reportage om präster och pastorer då, som håller på olika, som är passionerade för idrottslag. Och då var det en präst som sa något väldigt fint där som jag ska börja med här. Det är inte så noga, det är inte så viktigt, men det här är en inledning i alla fall. Då sa han så här, av allt det oviktiga är fotboll det viktigaste. Ja, amen tänkte jag nästan säga. Amen. Fotboll är fantastiskt och tyvärr var det bara en som, av de här pastorerna som de gjorde reportage om, Janne Blom som hade rätt tröja på sig, Brynäs supporter, det var ju fantastiskt. Resten var lite ute och cykla sådär, men av allt det oviktiga är fotboll det viktigaste. Fotboll är helt oviktigt, men det är väldigt härligt med och jag kan bli lite småpassionerad ibland, någon gång ibland bara, lite grann. Det är en viktig match idag så det blir spännande. Men jag är ju också väldigt passionerad och brinnande för Jesus. Det är mitt jobb att predika, berätta för människor om vad han har gjort för oss var och en. Och det är också det som kommer att vara fokus. Jag ska lugna mig med sportreferenserna alldeles strax här. Så ska vi gå in i en text och fundera lite på hur brinnande är du? Det är frågan du ska ha med dig in i det här. Vad betyder tron för dig? Vad får det för konsekvenser i livet att du har gett ditt liv till Jesus? Du som är här idag inte har tagit emot Jesus. Du kommer också få chansen att bjuda in honom som din frälsare idag. Så vi ska gå till en text. Lukas kapitel 7. Vers 36 till 50. Står det så här. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick hem till farisén och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv: hade han där varit en profet så hade han vetat vad det var för en kvinna som rörde vid honom, att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Han svarade: mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt, antar jag. Jesus sa: du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Sedan sa han till henne: dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har frälst dig. Gå i frid. Tack Jesus för den här texten som vi får läsa om dig, Herre. Den skrevs för många år sedan. Det utspelade sig för länge sedan, men det är levande, verksamt idag, Herre. Jag ber att ditt ord får öppnas för våra hjärtan, Herre. Jag ber att vi får ta en liten stund och fundera på hur det står till med våran passion, med våran eld för dig, Herre Jesus Kristus. Vi längtar efter mer av dig i våra liv. Jag ber att det här får bli en stund där vi får höra någonting av dig primärt och inte mig själv. I Jesu namn ber vi. Amen. Amen. Okej. Rör mig i pingströrelsen för tillfället då. Och när man predikar i pingströrelsen, då ska man ha tre punkter. Så jag har med mig till er idag tre punkter. Och det är inte så dumt att ha lite struktur på grejerna. Vi får se hur jag lyckas med det här nu då. Men den första punkten som jag tänker prata lite om är i alla fall självinsikt. Självinsikt, hur du ser på dig själv, hur du ser på det som du har fått och hur du ser på det som du inte har fått. Hur medveten du är om vem du är helt enkelt. Den som har brist på självinsikt, den kommer att inte se sin egen del i liksom när det går snett, när det är konflikt. Den lägger ofta skulden på andra människor. Alltså det är väldigt viktigt med självinsikt. I den här storyn som vi läser är det Jesus som äter mat hemma hos en person som heter Simon, farisén Simon. Och så finns det en kvinna också. Det är de liksom... Det är två personer här som möter Jesus. Farisén Simon som bjöd in honom. Det verkar som att han inte riktigt har förstått vem Jesus är. Han kanske inte tyckte Jesus var särskilt liksom speciell. Han var, kallar honom för en profet. Han var en gäst bland andra. Framförallt så levde Simon ett fromt och gott liv. Han hade väldigt mycket egna gärningar, egen rättfärdighet att komma med. Och han bjöd in Jesus. Han till och med ifrågasätter Jesus som inte stöter ifrån sig den andra kvinnan. Och sen så har vi då den här kvinnan som kallas för synderskan i Bibeln. Vilket namn! Det är ju troligtvis är det så att hon är prostituerad eller något i den stilen. Människor vet vem hon är, vad hon gör. Hon däremot, hon har ingenting eget att komma med. Hon är en enkel människa. Hon vet vad hon har gjort. Hon vet vad andra människor tycker om henne. Och hon kommer till Jesus och börjar betjäna honom. Hon smörjer honom med olja, hon visar kärlek. Hon är så tacksam att hon får komma nära Jesus. Och jag ska snart liksom dra in dig och mig i hela det här. Men vi behöver självinsikt för att se vår egen del i mötet med andra och i mötet med Jesus, i mötet med Gud. Vi behöver veta vilka vi är. Så vilka är vi när vi kommer inför Jesus? Det första som Guds ord säger om människan faktiskt, det är att vi är skapade till Guds avbild. Det är fantastiskt. Du är skapad till Guds avbild. Det är det första som sägs om människan i Bibeln. Men sen så finns det också andra grejer. Och det finns en vers, en berömd vers i Romarbrevet som säger så här: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Hörde jag ett amen? Inte så uppmuntrade kanske. Alla har syndat. Men det är någonting som är väldigt befriande också i det här. För det betyder att vi alla sitter i samma båt. Ingen skillnad på pastorer och ledare. Inte på någon stor fräsare som kommer från Örebro och delar Guds ord med er. Alla, alltså synden finns i oss alla. Det är vad Bibeln säger faktiskt. Och det må vara lite negativt, men det är mest, tycker jag, väldigt skönt. Vi brottas med grejer i våra liv. Vi har de här, alltså synden, att vända sig bort ifrån Gud, att vilja gå sin egen väg. Vi gillar pengar, vi gillar makt. De här grejerna finns i oss alla. Och när vi ger det för mycket utrymme, då leder det till handlingar som förstör relationer, som gör att vi stänger hjärtan, vi blir avundsjuka för varandra. Synden finns i oss alla. Det är det vi ser liksom spår av när vi ser de här bilderna från Indien. Vi lever i överflöd här, men, och de lever med mycket knappa förhållanden där borta. Varför ser det ut så? Jo, det är för att vi inte, ska inte lägga all skuld på oss. Vi har gjort mycket bra i det här huset, absolut. Men världens resurser är inte fördelade på ett gott sätt. Och det är för att vi stänger våra hjärtan för de som har mindre. Alltså, de här tendenserna finns i oss alla. Det är befriande ändå att Guds ord säger det. Och så ska jag ta in oss då i den här texten. Att få möta Jesus. De här två personerna som jag beskrev nyss, farisén och synderskan, de får chans att möta Jesus i egen hög person, äta måltid med honom, spendera tid med honom. Vi får inte göra det, men på något sätt så tror vi ju att när vi kommer tillsammans så är Jesus mitt ibland oss. Vi har också chans att få möta Jesus, att få ta emot honom. Och då är frågan, hur kommer vi inför Jesus? Vi får komma till honom bara på grund av vad han har gjort för oss. Bara på grund av vad Jesus har gjort på korset. Och om man tänker på de här två personerna, farisén och synderskan, så vem är vi mest lik egentligen? Kanske är det ändå farisén. Vi pratar ju oftast illa om dem. Men faktum är, de levde fromma, goda liv. De försökte följa lagen. De gjorde sitt bästa. Och allt som oftast när jag läser om farisén så ser jag mig själv inte allt för långt ifrån dem. Jag försöker leva ett gott liv och man är med och tjänar i kyrkan. Man ger kollekt, man är med i en servicegrupp, man är här och städar. Vi lever rätt så bra liv ändå, och det är så enkelt att du och jag kommer till Gud med det här, med vårat egna. Titta Gud, så bra jag har varit. Kolla. Och vi tar det här för givet, att få komma tillsammans, sjunga lovsång och fira gudstjänst, och det är bra. Men ser vi storheten i det? Är vi brinnande? Ser vi fascinationen över att vi som är syndare, hela gänget, får komma nära helig Gud som är helt utan fläck, fri från förändring, som alltid är god och som står kvar? Att vi får komma nära honom, spendera tid med honom, det är bara på grund av Guds nåd. Dina goda gärningar är mycket bra, fortsätt med dem. Men det kommer aldrig att liksom räcka tveka i frågan om frälsningen, utan det är redan betalt. Och därför så är vi inför Gud lika. Synderskan, farisén och du och jag också i det här rummet. Inför Gud är vi alla lika. Ett befriande budskap, mina vänner. Guds nåd, vi sänker axlarna. Vi tar emot det som han har gjort för oss. Och här är ju helt klart synderskan, eller den här kvinnan, ett föredöme som inte på något sätt har någonting eget att komma med. Men som ändå, hon är så tacksam att hon får komma nära Jesus. Och hon ger honom allt, hon offrar anseende. Och det finns mycket symbolik här också i att tvätta någons fötter, liksom tjänarens göra. Hon visar verkligen vem som är störst. Och det är Jesus och det är inte hon själv. Och farisén står där och dömer ut den här kvinnan. Så, det här behöver vi påminna oss om. Varför har du ens möjlighet att ta emot Jesus? Det är för vad han har gjort för dig. Inte hur duktiga vi kan vara i kristna på något sätt. Och om vi ser det här, den som ser det här, den som har självinsikt, den kommer att kunna vara brinnande, tror jag, längre. För när vi inte ser vårt behov av förlåtelse, då blir frälsningen inte, det blir något sorts tillägg liksom. En god grej, och det är härligt att gå till kyrkan och så här. Men det här är stort, mina vänner. Och det är lätt att tappa bort det. Det gör även jag. Okej, nu ska jag gå vidare så vi kommer framåt här. Då ställer då farisén en fråga till Jesus som är rimlig. Han ställer ingen fråga, utan han säger så här: hade han vetat vem det här var, då hade han aldrig gått med på det här. Att låta en annan i den här kulturen som råder, att låta en syndig människa beröra liksom en ledare, det gjorde att ledaren tappade i anseende. Det är liksom mycket symbolik i det här också, att Jesus borde verkligen ha stoppat, borde verkligen sagt nej. Och även om vi inte har samma liksom beröringsgrej idag, så är det viktigt för goda ledare att synas med rätt människor. Man ska inte beblanda sig med fel människor. Det finns de här tendenserna, tror jag, fortfarande. Så då svarar Jesus i alla fall honom med en liknelse som handlar om förlåtelse, som är min andra punkt nu då. Nu går vi vidare och vi rör oss mot liknelsen från vers 41 och framåt, där Jesus berättar om två stycken som har lånat pengar. De har lånat 50 och 500 denarer. Det är två månadslöner och två årslöner ungefär. Ingen av dem kan betala tillbaka det här. Och Jesus ställer frågan: vem av dem kommer att älska honom mest? Och det är ju den som har fått mest förlåtet. Det är rimligt, det är logiskt. Och så säger han om den här kvinnan då: hon har fått förlåtelse för sina många synder. Hon visste vem hon var. Det är därför hon visar så stor kärlek. Den som har fått lite förlåtet älskar lite. Det är en ganska tuff vers att ta till sig. Den här logiken verkar stämma även idag, tycker jag. De som kommer från en brokig bakgrund, de som inte har någonting, de som har levt kanske i ett kriminellt förflutet eller haft problem med missbruk, när de får höra budskapet om syndernas förlåtelse, de blir glada, de jublar. Jesus har förvandlat våra liv, säger de. Och så är de så brinnande som man bara kan, och förstår inte varför det sitter massa folk inne i kyrkväggarna eller liksom innanför och sitter och myser och sådär. De blir passionerade, de blir brinnande, eller hur? För att de har fått en stor förändring i sina liv. De har fått mycket förlåtet, precis som kvinnan hade fått. Och jag kommer aldrig glömma, för några år sedan så var det ett gäng från olika delar av världen, USA mest, som hade hyrt Sveriges största arena, Friends Arena, för kristna gudstjänster. Det var tusentals människor som var samlade där. Det var fantastiskt. Och det slog mig då när jag såg gänget som styrde hela grejen, som hade tagit initiativ till eventet, som radade upp sig där på scenen. Det var bara gamla busar, det var kriminella, drogmissbrukare. Ja, det var den ena efter den andra som hade haft det struligt och som hade fått en stor förändring i sitt liv. De blev väldigt passionerade för de hade fått mycket förlåtet. Det är rimligt. Och hur blir det då med oss andra som har kanske växt upp i kyrkan? Alltså, vi är väldigt bra i frikyrkan på att lyfta fram de här häftiga exemplen. Och jag älskar det och det ska vi fortsätta göra. Vi inspireras av det. Men hur blir det med oss andra då som inte har skjutit några eller varit med i någon gänggrej eller någonting? Vi som är hyfsat skötsamma, hur blir det med oss andra? Jag tror att en del av svaret, det är att vi behöver ta det som jag pratade om nyss, självinsikten, syndens problem och vårt behov av frälsning, det behöver vi ta på större allvar. Det är fantastiskt, det är någonting att vara mycket tacksam för, det är någonting att älska Jesus för. Men det finns också mycket som är bra med att få växa upp i en kristen familj och få bevara tron. Alltså att tron, att hålla sig brinnande, det är någonting som man måste jobba på och som måste hålla över tid. Det är väldigt lätt att man får en frälsningsupplevelse och blir härligt brinnande på alla sätt. Och sen så, men vad händer egentligen om 10-15 år därefter? Hur ser det ut då med tron? Jag tror vi behöver lyfta fram fler vittnesbörd från människor som har bevarat tron, som är i gamla dagar och har gått med Jesus hela livet. Och fortfarande så verkar det vara någonting som brinner. Det är fantastiska vittnesbörd. Det viktiga är inte liksom var vi kommer ifrån när vi blir frälsta, utan det viktigaste är vart vi slutar någonstans. Vad är målet? Hur ser det ut då? Paulus skriver en vers i 2 Timoteus 4:7. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Han har hållit ut i många år, eller de åren som han levde i alla fall. Och det här är viktigt. Det är det här vi ska satsa på. Vi ska inte titta på unga människorna. Ni behöver inte liksom... Ni ska vara glada, stolta om ni har växt upp i kristna familjer. Det finns så mycket gott, goda värderingar, oftast liksom en stabilitet. Vi har församlingsgemenskapen. Jag har så mycket att vara tacksam för att ha växt upp i kristna familjer. Och ibland är det nästan som att jag behöver klämma fram liksom gamla ungdomssynder för att det ska bli en bra story, en radikal omvändelse. Och visst, jag var väl ute kanske och provade alkohol någon gång och så här, men ärligt talat, jag är en rätt så snäll kille och jag försökte vara med i coola gänget och så där när jag var tonåring, men jag var ju snäll även då, alltså det fanns inget, det har inte blivit så jättestor skillnad alltså på det sättet, utan jag fick mera förstå att ja, men det här är värt att ge sitt liv för. Det var ett sommarläge ju på Björkenäsgården. Det här är värt att följa. Så vi snälla, fromma kristna, vi behöver fundera på, vi behöver vara tacksamma för att vi har fått förlåtelse för våra synder. Och så behöver vi nog också fundera på, varför tror du på Jesus? Varför sitter du här idag? Vad är det som Jesus har gjort i ditt liv? Alltså den här frågan, vad svarar du om någon ställer den frågan? Varför? Varför går du i kyrkan för? Vi behöver fundera på ett svar där. Kanske kan du ha fått svar på, liksom, vi har ändå liksom mycket bra svar på existentiella frågor, eller hur? Vi tror att det finns någonting efter det här i en tid som längtar efter hopp som aldrig förr. Där får vi faktiskt gå fram. Men jag tror att det finns någonting mer, va? Eller hur? Det är underbara nyheter för alla människor. Kanske har du fått ett bönesvar någon gång. Kroka tag i det, skriv ner det, berätta om det. Ja, men Gud hjälpte mig, Gud leder mig. Det finns ju mer. Om vi nu ska strunta och lägga bakom oss den här gamla häftiga storyn som många av oss inte har, då kan vi ju blicka framåt ändå då. Hur bevarar vi våran tro? Och jag tror att det finns mycket mer att kliva in i med Guds kraft, att få bli använd av honom, att få uppleva hur Gud talar och leder dig i olika situationer, helanden, vad det än kan vara. Jag har ju förmånen nu att få jobba i en församling och få möta mycket människor, mycket unga människor. Och det händer ju faktiskt att jag får be för människor och sådär, och jag får se saker, och det alla är till Gud. Men härom veckan så kom det in en kille på vår ungdomssamling som bara, ja, men ni säger ju att det finns en Gud liksom. Han var helt ny i tron, eller i kyrkan. Han var första gången han var där. Ni säger att det finns en Gud, att han lever och så här. Men då kan ni inte be för mig då liksom. Och jag hade ju liksom inte jobbat in det här med en bra predikan med tre punkter och så här. Det var inget häftigt vittnesbörd, utan det var bara, han kom till mig och så sa han, kan du inte be för mig om det här nu stämmer liksom. Och så fick jag lägga handen och tala in goda ord om Jesus Kristus, att det finns en som älskar honom. Och han blev så berörd, alltså han det var någonting, han blev berörd av Guds kärlek där och då. Alltså, ska jag säga för sanningshalten här, och så har jag tyvärr inte sett honom nu på 2 veckor. Men jag ber att han ska komma igen. Han blev märkbart berörd. Men lite skillnad har det ändå blivit, eftersom det finns mycket mer att kliva in i. Alltså, om du vill ha mer skillnad, liksom, om du vill börja brinna, ja, men då finns det mer att gå på. Då kan du försöka be för människor i Jesu namn bara, i all enkelhet. Det är fantastiskt. Det här är ett annorlunda liv, och här finns det mer att kliva in i. Även för oss som inte har det här häftiga vittnesbördet. Okej, det längtar jag efter mer i mitt liv. Så syndernas förlåtelse får den här kvinnan faktiskt. Jesus säger, dina synder är förlåtna. Den farisén, han fick inte syndernas förlåtelse i den här texten, utan det var bara en av de 2 personerna. Och det var hon som var väldigt väl medveten om sin egen synd, som ärade Jesus. Hon fick syndernas förlåtelse den dagen, och det kan du och jag också få. Annars så blir risken att du och jag, vi är som farisén, och vi tar vår tro för givet. Vi går till gudstjänst och tar det för givet. Hopp, jag vet, det här vet jag hur det går till. Vi kommer sjunga de här sångerna och så kommer det vara vittnesbörd och predikan. Hopp, så går vi och fikar sen. Alltså, det här är någonting stort, vänner, som vi behöver bevara våra hjärtan, eller hur? Vi som har varit med ett tag, säger jag, som är halv på väg att bli gammal i alla fall. Men ni också som har suttit här i många år. Hur är det? Hur brinnande är du? Vad lägger du för värde i syndernas förlåtelse? Och vad ser du framåt? Vad kan du kliva in i? Okej, sista punkten handlar om Guds nåd. Nu har jag stått och sagt här att vi inte kan göra någonting åt frälsningen. Att det bara är att ta emot genom Guds nåd. Och jag skulle vilja beröra det nåden avslutande här. Vad händer med kvinnan efter den här storyn? Hon får sina synder förlåtna och Jesus säger, din tro har frälst dig, gå i frid. Vi vet faktiskt inte så mycket mer om den här kvinnan sen. Jag hoppas, jag tänker mig ändå att hon är uppmuntrad av det här mötet med Jesus. Att hon känner, yes, jag har fått mina många synder förlåtna. Jag tänker mig att hon inte ville gå tillbaks till samma mönster efter det här. Men det vet vi inget om. Men vi kan se i andra fall, så när Jesus möter kvinnan vid brunnen så säger han, du är förlåten, och så säger han, gå nu och synda inte mer. Han skickar oss i en annan riktning. Och jag skulle säga någonting om nåden som Jesus ger, nåden som får förvandla oss, nåden som faktiskt får oss att brinna. Av nåden i frälsta, skriver Paulus, genom tron, inte av er själva. Underbart. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar. Ingen ska berömma sig. Psalm 134. Evigt varar hans nåd. Nåden är fantastisk. Vi tar emot, vi simmar ryggsim i nåden och tycker att det är helt underbart. Men vad ska vi då göra? Hur ser det ut framåt liksom, när vi nu har haft insikt om våra synd, vi har fått syndernas förlåtelse, och vad är framåtperspektivet då? Det här har de kristna funderat på i alla år, och Paulus skriver i Romarbrevet, alltså, ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Nej, verkligen inte, skriver han. Vi har dött bort från synden. Hur skulle vi kunna leva i den? Nåden är fantastisk, och nåden gör att Vi får ta emot Guds kärlek. Okej, 100%, inga gärningar. Nu det står faktiskt några intressanta verser i Titus brev mer om nåden. Titus 2:11 står så här: Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar, som är brinnande, skulle man nästan kunna slänga in där. Det här är samma nåd som liksom täcker all synd. Det här är alltså nåden som fostrar oss att säga nej, att vända om, att ta en annan riktning. Guds nåd är inte bara till för att vi ska kunna komma till Jesus. Jo, det är den på ett sätt. Tack Jesus för nåden. Utan det här är liksom en lite vassare sida av samma nåd som fostrar oss. Som gör att vi behöver gå i en annan riktning än vart vi var innan vi fick syndernas förlåtelse. Något mer än bara överslätande, något som söker respons. Det står om omvändelse på flera ställen i Bibeln. Och när Gud talar, eller när Jesus har sina liknelser i Lukas 15 om myntet, om fåret som är förlorat, då står det att det blir samma glädje i himlen för en enda syndare som omvänder sig, står det. Inte som blir frälst, utan som omvänder sig. Omvändelsen är starkt kopplad till frälsningen, till syndernas förlåtelse. Du och jag, vi behöver vända om. Och en som har pratat om det här begreppet med nåd på ett väldigt intressant sätt är en tysk teolog som heter Dietrich Bonhoeffer, som levde i Tyskland under andra världskrigets början. Han var ledare i liksom tyska bekännelsekyrkan och typ frikyrkan, tror jag. Jag har inte 100 koll här, men problemet var i liksom nazisternas Tyskland så hade till och med även kyrkan, statskyrkan, lutherska kyrkan, ställt sig bakom det som Hitler och de andra drev på. Varför då? För att det var enklast. Det är så jobbigt att stå upp för någonting annat, eller hur? Det hade verkligen ett högt pris att säga nej där och då. Då blev man faktiskt dödad för sin tro. Och Bonhoeffer, han var en kristen ledare som pratade om nåden på följande sätt. Hoppas ni följer mig här. Alldeles strax är jag redo för landning. Billig nåd pratar han om. Billig och dyr nåd. Billig nåd är kyrkans dödsfiende. Billig nåd är förlåtelse utan efterföljelse. Alltså om vi bara står här och predikar: du får förlåtelse för dina synder. Amen. Du duger som du är. Amen. Allt är sant, eller hur? Men det finns många andra ord också i Bibeln som handlar om att ta på sig sitt kors. Gå in genom den trånga porten. När det får ha ett pris, när det får kosta lite. Alltså det är väldigt lätt att nåden blir billig, att vi får förlåtelse för synder som vi egentligen inte ångrar, utan vi tänker, men det finns ju nåd, så jag kan leva vidare. När vi tänker så, då har nåden blivit billig för oss. Och Bonhoeffer skriver istället om den dyra nåden. Den är dyr för att den kallar till efterföljelse. Framförallt är den dyr för att den kostade Gud något, hans sons liv. Det som är dyrbart för Gud kan inte vara billigt för oss. Eller hur? Här har vi det igen. Nummer ett, självinsikten. Jesus har betalat priset. Vi alla är i behov av frälsning. Och Jesus har betalat priset, ett högt pris. Han hängde på ett kors, han blev plågad. Och han kallar oss till omvändelse, till att inte gå tillbaks till dit vi var för, utan att försöka ta vårat kors också, följa honom. Det här är inte motsättningar, liksom, nåden och efterföljelsen, utan det här går hand i hand, tycker jag mig se i Bibeln. Och vi kan inte predika bara Guds nåd utan att också predika. Du behöver omvända dig. Du behöver vända bort från det som inte är bra i ditt liv. Gäller alltså även såna här predikanter som står med sitt pekfinger i vädret och talar till församlingen. Ska lovsångsteamet komma upp, så ska jag alldeles strax runda av. Okej, så hur brinnande är du? Det är det jag har försökt att prata om idag. Vi har självinsikt, vi vet vilka vi är, vi vet att vi är stort behov. Att vi ens ska ställa oss här och sjunga lovsång och komma nära honom bara på grund av Jesus. Och det innebär att vi alla är lika, eller hur? Vi kan inte komma med någonting annat, utan bara tacka för att vi får komma, så får vi ära honom. Befriande, tycker i alla fall jag. Fantastiskt. Var med och sjung lovsång. Förlåtelsen som Jesus ger. Och som sagt, jag uppmuntrar dig verkligen idag som inte kan relatera till de här värsting vittnesbörden. Jag älskar dem. Vi ska ha fler radikala omvändelser. Och de väcker ofta lite liv i kyrkan också. Det är bra. Vi behöver dem. Men vi behöver också du som har gått länge med Gud. Var inte, liksom, skäms inte för ditt vittnesbörd. Utan stå upp och tala istället om det som har varit gott i ditt liv. Ja, men församlingsgemenskapen eller ett bönesvar eller någonting. Jag hoppas att du har någonting att ge. Och annars behöver du fundera på det. Varför sitter du här? Varför är du en del av Guds församling? Vi behöver faktiskt tänka på det om vi ska hålla oss brinnande. Annars kommer vi bli som farisén bara. Sitta här och fundera och tycka att vi är så himla bra allihopa. Och det finns någonting mer att kliva in i för dig. Jag tror verkligen det. Och den sista punkten var Guds nåd som gör att vi får komma till honom. Men som också fostrar oss att säga nej till ogudaktighet. Amen. När vi får ta emot Guds nåd. Det är hans verk på något sätt. Kristen tro handlar väldigt lite om att upp med hakan, hörni. Eller vad ska jag säga? Ryck upp dig. Skärp till dig. Klipp dig och skaffa ett jobb. Nej. Det är hans verk i oss. När vi söker honom, när vi får smaka och förstå det här. Wow, det är faktiskt himlens och jordens skapare som jag får en relation med. Oj, det finns mer att kliva in i också. Du kan få bli använd av Gud. Var och en, står det, ska bli fylld av den helige ande. Tecken under ska följa var och en som tror. Okej, det verkar gälla de allra flesta i det här rummet som vill. Så kliv in, fortsätt att söka det som Gud har för dig. Så kommer du få se att det är stor skillnad före och efter. Då kommer du också ha mycket att berätta om snart. När dina vänner frågar, varför går du till den där kyrkan år efter år? Så var stolt för din tro och stå upp. Och så försöker vi följa honom, så vänder vi om och lever så gott vi kan. Och det behöver vi göra ofta, varje dag. Förlåt Gud för det som jag har gjort. Och tack för din nåd, Herre. Hjälp mig att leva ett bättre liv. Jag summerar det där. Ska vi ställa oss upp tillsammans, så ska vi ta en stund med förbön. Jag vill bjuda in dig som vill ta emot Jesus för första gången. Som känner den här skulden ångra saker du har gjort. Budskapet till dig är, det finns nåd för var och en. Nej, du är ingen god och from kristen. Nej, men då har du kommit helt rätt. Det är ett gäng syndare här som kommer inför helig Gud. Bara på grund av Guds nåd. Så du som vill ta emot Jesus, du får jättegärna komma fram till förbönsplatsen. Och så säger du det, så ber vi en frälsningsbön med dig. Där du får dina synder förlåtna. Du får kliva in i någonting nytt som han har.